Så här, föreställ dig liksom en ring med katter som bara, har ni sett på hur den här gruppen ser ut? Har vi verkligen rätt kompetenser i den här gruppen? Har vi verkligen rätt sammansättning av raser eller av storlekar eller av katter? Alltså, ibland så behöver jag ta ett steg utanför och titta på mänskligheten och bara, vad fan är det vi håller på med? Mm. Och jag gjorde det igår kväll innan vi skulle prata. Vi har ju snackat en del, vi har ju suttit och käkat middag och pratat om de här sakerna. Men just när det kommer till ordet mångfald. Vad är hela den diskussionen om? Varför håller vi på att vända och vrida så mycket på det begreppet?
Men jag tänker, om man börjar din fråga. Hur många andra djurarter det finns som sitter och pratar om de här sakerna? Jag skulle säga, nej, troligtvis ingen fler än, alltså, homo sapiens.
Jag älskar att du säger troligtvis.
Eller, med all sannolikhet.
Jag vet inte.
Men jag tror att nästan alla djurarter håller på med konsekvenser av sånt vi försöker fånga med hela den här mångfaldsdiskursen. Alltså det med identitet och vem får vara med i gruppen och när blir man utesluten och, alltså, den typen av beteende.
Just det.
Tror jag alla håller på med.
Och hur ser du ut där då? Alltså, vad är motsvarigheten?
Nej, men jag tänker på, i djurvärlden så blir det ju, kan ju också bli förvisad ut ur gruppens, vad ska jag säga, flocken.
Mm.
Om du på ett eller annat sticker ut eller inte kanske kan bidra till gruppens överlevnad eller styrka. Eller kanske bryter mot norm.
Är det vargar? Ser ni till den här studien? Jag tror att det är vargar man har studerat. Där om alfavargen, om flockledaren blir för mycket alfa så att det går över till tyranni. Om det inte är en alfa-egenskap som är bra för gruppen, så bestraffar gruppen den. Alltså då går de ihop och bestraffar. Och det finns någon motsvarighet bland schimpanser också, tror jag.
Men allt som jag skulle inte förvåna mig om det inte vore så.
Så att det vi pratar om här är att det finns liksom någon slags socialiseringsprocesser. Alltså att det finns en kalibrering av vad som är bra för gruppen.
Och jag tänker på din nästa var ju så här, jag menar att du vill ta ett steg tillbaka. Tänka, vad håller vi på med? Varför pratar vi om de här? Och jag tänker, är inte det så här att i Sverige har vi, och nu tänker jag på här i Sverige, har vi ändå haft ett rätt så homogent normsystem.
Ja, men väldigt.
Eller hur? Där folk har vetat vad som funkar.
Mm.
Och nu helt plötsligt, och inte bara i Sverige utan i världen, så börjar de här normsystemen på ett annat sätt leva sida vid sida. Parallellt. Och helt plötsligt börjar det uppstå frågor. Eller oklarheter, otydligheter.
Vilka normsystem menar du då till exempel?
Nej, men jag tänker till exempel i Sverige så finns det många olika normsystem. Jag till exempel och min familj som har flyttat hit från Pakistan har ju bara med sig en uppsättning normer om vad som är det goda livet och hur livet ska leva. Och helt plötsligt blir vi ju i Sverige, men också runt om i världen, exponerade och börjar ställa frågor om sånt som vi kanske aldrig har behövt problematisera.
Mm.
Inte för att vi inte har kunnat, för att det inte varit aktuellt eller relevant.
Hur gammal var du när du kom till Sverige?
7.
7? Ja, men då har du ändå minnen från Pakistan,
va? Ja, men bara så här fragment. Du vet, så här bitvis pusselbitar, men jag kommer liksom inte ihåg inga så minnen som hänger ihop.
Minns du några så här tydliga krockar, kulturkrockar eller tydliga liksom normkrockar från barndomen och uppväxten?
Inte i Pakistan.
Nej, men alltså, i Sverige.
I Sverige, ja. Nej, alltså inte ens det skulle jag säga. För att jag är uppvuxen i Tensta.
Mm.
Och där var ju normen där var ju att vara som jag. Alltså där man hade kanske kopplingar, rötter i ett annat land. Snackar ett språk hemma, ett språk ute. Du är på ett visst sätt hemma och ett visst sätt ute. Så att jag upplevde nog mer med normkrockarna när jag var 17 och flyttade in till Stockholms innerstad. För mina föräldrar, ja, men var så skötsamma arbetare som städade, diskade, sparade pengar, köpte en HSB-lägenhet och ville få oss ut ur Tensta.
BRF-pakistanier?
Som blev det, exakt. Ja. Ja. Men utan att vara liksom akademiker eller
just det.
Har du gott ställt.
Ja.
Och då upptäckte jag så här, oj, jag är minoritet. Och det här är liksom det roliga, att jag är ju, alltså, växte ändå upp i Tensta från att jag var 7 till 17. Och tänkte inte så mycket på det. Visst, jag visste så här att det fanns lasermannen som härjade då. Och man pratade ju som svenskar. Men jag är ju uppvuxen i en tid när, jag menar, mina bästa kompisar när jag växte upp heter Thomas, Niklas, Anders i Tensta. Men de var ju inte heller svennar.
Mm.
Vilket var liksom ett skällsord för oss, för de andra.
Just det.
Så att det var liksom en gemenskap på någonting som gick bortom, paradoxalt nog, hudfärg och hårfärg. Utan det var liksom en gemenskap som var i utanförskapet. Jag vet inte om det var ett utanförskap, men det var att vara annorlunda.
Just det.
Att sticka ut.
Och vad stötte du på för normkrockar eller kulturkrockar sen som 17, 18, 19-åring? Kunde det vara?
Till exempel att mitt starkaste minne är att jag ska gå på bussen vid Slussen i Stockholm. Och märker att medan jag går fram i gången så märker jag att folk slår ner liksom blicken i min känsla. Alltså att de helst inte vill att jag ska sitta där. Och att det är något som är konstigt eller något som är annorlunda. Det är så här, en sån minne. Men sen var det också på att jag fick min första flickvän vars föräldrar bodde i rådhuset innerstan. Akademiker, fullt med böcker. Och det började fatta att de gör saker på ett annat sätt. Till exempel så åkte jag sommaren efter med henne till Gotland och skulle cykla runt. Och hennes faster bodde där. Och då visade sig att fastern som hade en dotter då som då kändes väldigt vuxen, som idag är, för att hon var ju kanske 1920. Hon och hennes fasten då och hennes farbror badade näck. Och jag som kommer från en familj där jag har haft kalsonger på mig när min mamma badade mig från att jag var kanske 5-6. Fick ju verkligen chock över just det där. Oj, det känns så frigjort då. Det var som hamnade i så Sodom och Gomorra. Det är den där känslan av så här, oj, var jag kommit någonstans?
Just det, men det minns jag tydligt också, att inte att det fanns någon skam i att springa runt naken hemma.
Mm.
Men det fanns fanns som en artighetskod.
Mm.
Det fanns som en kod av att så här, men vi gör inte det bara. Mm. Och skulle man råka visa sig naken eller du vet, så det fanns ingenting dåligt eller skamfyllt i det.
Mm.
Men det var ingenting, men så gjorde svenskarna.
Mm.
Men så gjorde inte vi hemma heller. Det fanns inte den kulturen riktigt.
Mm.
Så det minns jag också tydligt.
Men minns du att var svenskar typ blonda eller vita, eller var det bara de som, nu vet jag inte var det område du är uppvuxen
i. Nej, jag är uppvuxen med majoritet svenskar.
Mm.
Absolut. Och ett område där, ja, men du vet, alla spelade handboll och sålde bingolotter. Mm. Ganska liksom svennigt arbetarklassområde med lite så här radhus och villa kvarter också. Men mest arbetarklass och underklass egentligen. Många kompisar som blev blöjnassar och du vet, lyssnade på Ultima Thule och hade Torshammare. Men vi hängde ändå på pizzerian tillsammans. Mm. Så det var liksom den viben mer. Sen kom det så här svartskallegäng från andra stadsdelar och slogs mot nassarna liksom.
Mm.
Men enligt mina klasskompisar, jag var ju inte som de invandrarna.
Mm.
Nej, men jag var ju schysst, men du vet, det gamla argumentet.
Jag har en fördom att de personer med utländsk bakgrund som växer upp i typ områden där du har vuxit upp, där man kanske verkligen varit en känsla att vara minoritet, blir oftast när de växer upp väldigt starka antirasistiska röster. Alltså där man, och då menar jag inte bara så att man antirasism i termer att man är mot rasism, utan just som en politisk åskådning.
Mm.
Och blir väldigt starka förespråkare för identitetspolitiska åtgärder.
Mm.
Och den är inte det så att man kanske inte sig förtryckt eller känt att man behövt vara tvungen att slipa bort så mycket av sig själv.
Mm.
Så att det blir en sorts revansch när man sen växer upp och folk som en utbildning och plattform. Men jag kan känna själv att jag och jag vet, flera andra, utan att nämna någon namn, men som har vuxit upp i sina miljonprogramsområde, där man kanske fattade först i tonåren, äldre tonåren, så här, oj, det är något annorlunda med mig som jag måste slipa bort. Jag har inte samma liksom, dragning eller fallenhet åt det identitetspolitiska hållet, att
just det.
Hela tiden lyfta fram det och se en rasist i varje buske.
Så att men så var det ju, fram tills att jag var kanske... Jag vet inte hur gammal jag var, men fram tills för ett gäng år sedan så tror jag att jag var i det spelet också.
Mm.
Eller i den berättelsen. Och sen tröttnade jag på att ha den ilskan och den hämndenergin. Eller nu ska jag visa dem. Jag var så trött på att behöva bevisa mig. Och förmodligen också trött på att gå runt och vara arg på samhället och behöva liksom visa för svenskarna att jag minsann.
Mm.
Du vet, det fanns en sån aspekt också. Du vet, den klassiska tacksamhetsskulden som invandrare och allt det där tror jag att jag började släppa runt liksom 27-28 där någonstans. Men jag kan känna igen det, absolut.
Mm. För jag tänker på, jag själv, jag vet inte om du har läst Lena Andersson, författarens...
Mm. Ja, hon var ju här för ett tag sedan.
Ja, och hennes debutbok heter ju Var det bra så?
Mm.
Hon är också uppvuxen i Tensta. Gick ju två klasser ovanför mig. Och jag, första gången jag läste hennes bok så blev jag väldigt upprörd.
Mm.
För jag tänkte, vad kan Lena Andersson berätta om hur det växer upp i Tensta? Jag tror att jag var också då, jag hade läst klart på universitetet och då fått mitt första jobb. Och också fått ett sätt teoretisk språkbruk. Med inordning, makt, överordning. Alltså den typen av...
Vad var du läste då?
Statsvetenskap, nationalekonomi och sen en socionomexamen.
Mm. Mm.
Och fick liksom de här begreppen. Men sen läste jag igen den flera år senare. Och där det slog mig att Lena Andersson, det var ju hon som var svartskallen i Tensta. Det var inte jag. Det var ju hon som var den som stack ut och som behövde förhålla sig hela tiden. Och att lite det hennes bok handlar om.
Mm.
Och jag tror att för mig blir det där en, apropå det där du nämnde när det klickade till för dig. För mig var det också en sån liksom, moment där jag förstod att men vänta, min känsla om var majoritet eller minoritet, det kan alla människor uppleva. Det låter så banalt när jag säger det. Men det var verkligen sån här, kommer jag ihåg ett sånt där moment där jag kom på att jag kan inte tillskriva mig själv någon sorts evigt utanförskap eller evig minoritetsskap. Utan i praktiken är vi alla människor på ett eller annat sätt både majoritet och minoritet. Och då blir saker och ting lite mer komplicerade.
Yeah.
När man inte ständigt är liksom en som är minoritet eller utanförskap.
Mm. Och jag tror nog att jag kan spegla mig i den processen också, att det som klickade till för mig det var när jag slutade tro på berättelsen om att det var synd om mig. Och började se istället att ibland är det synd om människor, ibland är det inte synd om människor. Ibland så känner du maktlöshet, ibland så har du makt och det kan skifta i olika kontexter och i olika grupperingar, i olika hierarkier. Men att ständigt gå runt och identifiera mig med att vara ett offer för orättvisa, diskriminering och förtryck. Det, när jag började släppa taget om den berättelsen och kunde se flera sidor av den. Det var nog runt 27-28.
Mm.
Men det var också när jag började se de låga förväntningarnas rasism.
Mm.
Jag började se också att det i den antirasistiska strömningen i Sverige fanns ironiskt nog väldigt mycket rasism.
Mm.
Att det ska ställas olika typer av krav på olika människor och man ska skydda vissa människor från vissa saker och vissa begrepp. Man ska anpassa sig till att men den här personen kan minsann inte svensk kultur eller svenska språket och då ska vi vara snälla. Och den där snällheten började bli ganska äcklig efter ett tag, känner jag.
Mm. Men jag tänker inte det är ett problem i hela, jag tänker på svensk, oavsett om man kallar för integrations- eller mångfalds- eller ja, hur man nu benämner den. Just det att det finns liksom, det är antingen eller. Mm. Alltså antingen är du i kategorin invandrare eller så är du svensk.
Mm.
Antingen är du majoritet eller så är du minoritet.
Mm.
Antingen är du rasifierad eller så är du inte det. Istället för att se att, men, precis som vi var inne på, att en människa kan vara allting det där.
Mm.
Och jag vill verkligen inte förminska, men jag menar inte att rasism inte finns eller att det faktiskt ibland är lite synd om mig på ett sätt för att jag ser ut som jag gör, heter det heter. Att det är därför jag har två examen. För att jag har liksom kommit till insikt att så är spelets regler. Jag måste jobba lite hårdare än andra för att kunna få samma möjlighet. Men det betyder inte att jag kan liksom ha rätt eller att det är okej att tillskriva mig själv någon sorts ständigt utanförskap.
Mm.
Eller ständigt minoritetskap.
Just det.
Utan det finns ju, som man tar typ, som en lök har ju massa lager. Och tänker man till exempel 10 lager, så är det, ja men, 2 lager, så är jag kanske i minoritet.
Mm.
Resten 8, då är en del av majoriteten. Medan någon som heter Kent Andersson, och som är uppvuxen kanske en avfolkningsort, den kanske är 2 av lagren i majoritet med de flesta. Men i 8 är den ju kanske i minoritet.
Just det.
Och som det är synd om den. Och som är utanförskap.
Just det.
Och det tycker jag att så här, hela debatten och diskussionen missar det där hela tiden. Utan det blir lätt de här polariseringarna. Och det blir så här, antingen är du för... Alltså antingen gillar du mångfald och då är det bara positivt och härligt och glättigt. Och gör du inte det, då är du emot det. Alltså istället för att hitta en mittenposition. För 10 år sedan så kom jag ut med en bok som heter Jakten på svenskheten. Där satte mig på motorcykeln och åkte runt i Sverige. Lite inspirerat av Nils Holgerssons resa.
Just det.
Alltså för en gås var det en skitsnygg motorcykel. Men då åkte jag runt och skulle leta efter den där. Och det här var ju typ en tid när det var, typ de enda som pratade om svenskhet var ju folk som var föregångare typ till Sverigedemokraterna och på yttersta som nationalisthögern. Alla andra var ju internationalister och sa typ stil med sig, men kan vi inte bara vara människor? Kan vi inte vara människa? Det är liksom det som är det viktiga. Men jag själv kunde känna att men, verkligheten låg där någonstans mitt emellan. Där med svenskhet är viktigt, men jag ställer inte upp på den här idén om att den är liksom, att den går alltid att definiera och den är liksom alltid varit på ett visst sätt. Och lite den känslan har jag nu när jag håller på att problematisera kring begreppet mångfald då, med den här boken Besvärliga mångfalden som kom för 1,5 år sedan.
Men låt oss pausa den besvärliga mångfalden och prata om en liten stund. Jag vill bara stanna till lite vid den här jakten på svenskheten. Vad hittade du?
Det jag hittade var att svenskheten är ju ett narrativ. Alltså det är en berättelse. Det finns spår av liksom, historisk verklighet. Och det förekommer typ, vad ska man säga, beteenden eller sätt att vara som man oftast föreställer sig att svenskheten är. Men den finns ju inte i termer av att det är minsta gemensamma nämnare. Men alltså bara för att den inte finns så betyder inte att den inte är viktig eller är liksom angelägen eller påverkar.
Vad då inte finns? För då finns det ingen svensk kultur.
Jo, men det är klart att på ett sätt finns det ju svensk kultur i termer av att allt vi gör i Sverige idag är ju svensk kultur. På samma sätt som jag kan tycka att det finns, det är klart att det finns en svensk värdegrund. Alltså i termer av att de värderingar vi har nu i Sverige, det är svensk värdegrund. Men den finns ju inte i termer av att det här är något som alla svenskar gör på ett visst sätt eller har normer eller värderingar. Men däremot berättelsen är liksom den att så gör man i Sverige. Eller så tycker man i Sverige.
Precis, och det är väl det som är den svenska kulturen, tänker jag. Alltså så gör vi här.
Ja.
Det är väl det som är liksom kultur.
Just det. Men den är väldigt snäv om du tänker i termer av hur Sverige de facto ser ut.
Hur menar du då?
Ja, men jag tänker, jag skulle säga så här, Noros eller fira Eid.
Ja.
Det är för mig en svensk kultur. Alltså en svensk företeelse. I termer av att det är det vi gör i Sverige idag. Eller en del av oss i alla fall. På samma sätt som andra åker runt i raggarbilar eller dansar små grodorna runt midsommarstången. Men det är inte så vi tenderar att tänka. Det är inte bara i Sverige. Så ser det ut i hela världen. I Pakistan, Iran, USA, vad du vill. Att det finns liksom en föreställning om att det här är vår minsta gemensamma kärna.
Mm.
Och det är liksom vårt äkta sätt att tycka, värdera, att vara på. Men så ser det inte ut i verkligheten. För det är lite det jag upptäckte när jag åkte runt. Där, att skillnaden mellan typ mina vänner i Stockholms innerstad, som är blonda, vita, och de jag stötte på i Karlstad, blonda, vita, det var en milsvid skillnad i deras sätt att vara. Bara för att ge ett exempel, jag var till exempel på en förfest. Och då när jag kommer dit så upptäcker jag att folk som kommer dit har med sig dricka. Men det är inte till festen, utan det är till dem själva. Så de går och ställer in i kylskåpet och alla vet precis liksom vad deras dricka är. Och sen när de skulle bryta upp och gå vidare, då tar folk med sig sin dricka. Och för mig till exempel, som är van vid att umgås på ett sätt som ganska vanligt i Stockholms innerstad eller runt omkring, där skulle det bara känns oförskämt, alltså oavsett vad du heter, hur du ser ut eller hud eller hårfärg, för att man gör inte på det sättet. Men jag menar, båda de här sätten ryms inom ramen för det vi tänker är svensk kultur.
Mm.
Eller även om man inte artikulerar det.
Just det.
Så på det sättet är det så här. Ja, det är klart att svenskhet eller svensk kultur är liksom en förenkling av det sätt var. Det är samma sak på 1800-talet när du åkte runt forskare. Alltså när man skapade idén om Sverige och svenskheten. Då åkte de ju runt och skulle samla den typisk svenska brödkniven. Och då var det kanske så 70 varianter. Som fick ryka bort för att man skulle ha en. Eller det svenska sättet att ha julbord. Det fanns ju 40-50 till olika varianter. Men som fick åka bort. För att det är så vi skapar berättelser. Alltså vilka vi är. Så i den termen tänker jag så här. Ja, den finns för att det är ett narrativ som påverkar folk. Men den finns ju inte i termer av att det är bara så här vi gör. Och inte på något annat sätt.
Just det. Så menar du då, om jag förstår det rätt, att innan idén om nationalismen, innan nationalismen blev ett sätt att samla berättelsen på, mm, eller hitta det som var den gemensamma nämnaren, eller skapa en gemensam nämnare och göra sig av med de här pluralistiska
sätten
att vara på, då var det mer pluralistiskt, alltså det var mer, det fanns mer mångfald, mm, även inom ramen för det svenska.
Ja.
Och om vi tittar idag då, så i svenskheten så ingår det även influenser från andra kulturer, traditioner, ritualer och ceremonier från andra kulturer som nu har blivit en del av den svenska, mm, kulturen.
Mm.
Men då är jag nyfiken på, finns det inte fortfarande en underliggande som folksjäl i Sverige som är som ursvenskt?
Alltså, jag skulle inte säga i termer av att det är så, alltså att det finns en essens.
Nej.
Alltså något essentialistiskt, någon kärna. Men jag tror att det är så vi har tänkt på identiteter som är kopplade till geografi,
mm,
i 200 år. Överallt i världen. Så det är som fisken i vattnet. Det är därför jag tror att vi har svårt att tänka oss något annat. Och jag tror att det är det som händer, att det blir en global värld där berättelsen börja skorra liksom falskare och lite så här. De börjar skava mer och mer. Och då tror jag att nu befinner vi oss i ett läge där vi inte har hittat ett nytt språk eller ett nytt sätt att förstå och beskriva vad det här är. För vi människor har fortfarande behov av att skapa berättelser om vilka vi är och hitta likheter och tycka att olikheter är, som lagom mycket olikheter är bra, men sen är det så här, men inte det och inte det. Och jag tror att vi är i ett skede där vi inte har hittat språk, sätt att beskriva, termer, förståelse. Och att det är det vi håller på just nu med alla de här debatterna som har varit om allt från wokism, identitetspolitik, antirasism, rasifiering, alltså alla de här. Så att, jag tänker att vi får lite schyssta mot varandra. Det här är som ett sökande som vi alla håller på med oavsett vilken, var vi står. För vi kan inte bättre, men vi kommer göra det.
Jag är ännu mer nyfiken fortfarande på den här jakten på svenskheten. Vad stötte du på för respons med de människorna som du träffade? Stötte du på något motstånd? Någon misstänksamhet? Var det någonting som chockade dig eller överraskade dig?
Nej, men det som chockade, eller inte chockade men överraskade mig, var just det här med att hur olika folk var i Sverige. Men att det inte var något problem för dem att definiera sig som lika. Det var en sån här det var lite så här förvånande. Däremot det som är intressant är på din fråga om vad jag mötte för reaktioner. Saken är att jag åkte ju runt i MC-kläder och hade en motorcykel. Och det som var lite fascinerande var ju att, för folk var ju liksom väldigt vänliga och nyfikna och fick så här väldigt fint mottagande. Jag tror inte det var någon som var faktiskt otrevlig under den här resan. Och det beror på att jag var ju motorcyklist snarare än något annat. Och det är det som är lite intressant med identiteter. Att det finns ju i vissa identiteter som har en tendens att trumfa alla andra identiteter. Jag tror att hundägare är typ en sån. Båtägare. Motorcyklister, jag vet inte om du har tänkt på det, men när två motorcykler passerar varandra, då hälsar de alltid. Det är liksom oskriven kod. Och MC-identiteten, det tycker jag var också en sån här grej som fascinerade mig. Att det är intressant att jag på bara ett år, efter att jag hade haft MC-kort ett år, kunde bli upptagen i MC-identiteten. Bara att jag hade kort, rätt gear och en båge. Men jag har ju bott nästan hela mitt liv i Sverige. Jag kan ju inget annat samhälle. Jag är liksom statsvetenskap, så här, svensk statsförvaltning. Och svenska är det språk jag behärskar bäst av alla språk. Och det här är det samhället jag kan koda av bäst. Men jag blir fortfarande inte sedd som en del av gemenskapen. Och det var så fascinerande att MC-identiteten var så lätt. Men svenskheten är ju så svår. Att både få göra anspråk på, men att bli betraktad, men också känna dig själv.
Just det. Men det får man ju att tänka på att det finns flera sådana gemenskaper som på något sätt transcenderar hudfärg. Jag tänker att fotboll kan vara en sån grej också. Kampsport skulle kunna vara en sån grej också. Eller att göra musik tillsammans.
Baka surdeg, mösterbröd,
right?
Om du menar någon sån gruppering.
Ja, men precis. Och att det på något sätt projektet blir viktigare än personen. Nu har vi har ett gemensamt problem. Vi har ett gemensamt projekt. Och om Sverige då möter Portugal i fotboll, jag menar, då är det viktigt att vi organiserar oss som svenskar. Och då, fan, Navid och Kesar Fox var med här då, för vi behöver alla nu. Och det är väl lite liknande, tänker jag. Det är ju någon slags krigsmekanik. Right? Då blir laget viktigare än jaget.
Men det är ju ändå inte på samma villkor. Alltså det är bara så länge fotbollsmatchen pågår. Eller, där kan jag tycka att svenskheten, alltså ni pratar om identiteter som hänger upp med geografiskt område, är ju problematiska för, alltså dels för att de bygger på den här idén om att det finns en gemensam kärna. Det är liksom ett. Det andra är att Alltså, om du tar till exempel svenskhet, så är det ju en utseendemässig identitet. Det är bara att titta på om du läser en tidning eller titta på något tv-program eller hur folk pratar. Man säger så här, han eller hon såg inte svensk ut.
Mm.
Fast alla intellektuellt säger så här, jo men alla oavsett hur de ser ut kan, viktigast är bara att man kan lära sig språket och vet hur man ska uppföra sig. Och det var en annan grej som jag upptäckte också på min resa, var så här, att svenskhet är en omskrivning av biologiska utseende. Och så länge den är det, då blir det svårt för mig att till fullo bli upptagen. Jag kan som bäst bli en sån här prospect, du vet, som i MC-gäng har de ju.
Du får komma lite närmare micken så.
Ja,
där ja. Nice.
Där, ja. Nej, men just att jag som bäst kan bli prospect.
Just det.
Sådana som är typ så hedersmedlem. Men liksom inte medlem på riktigt.
Just det.
Och det är därför jag, en annan grej som jag också tänker på där, att det finns ju identiteter som vi var inne på som trumfar alla andra identiteter. Och som oftast så kräver ett kunnande. Så här, du ska lära dig köra motorcykel. Ska lära dig baka surdegsbröd. Hur blir det? Och det kan jag tycka ibland att medelklassen, att de är ibland lite arroganta när de ser hur de ser på folk som kanske bara, den enda identiteten de har är den här svenskheten. Och blir de berövade den på deras villkor, så tappar de allt. Men som medelklass, då kan du ju lära dig spela golf, tennis, resa, skaffa dig massa intressen. Och det är klart att när du har 50 identiteter, då kan du vara lite frikostig, så här, ja men det med svenskhet är inte så viktigt.
Mm.
Men tänk för en person som kanske inte har ekonomiska medel att lära sig eller skaffa sig intressen och köpa den där motorcykeln och bli motorcyklist. Utan enda den har, som den känner att ingen kan ta ifrån den, det är den är född där.
Mm.
Och ser ut på ett visst sätt.
Just det.
Och det finns för mig också en klassdimension där. Som gör att jag tänker att vi måste förstå att identiteter är viktiga för folk. Alltså för oss alla. Men att det är lättare för oss som lever någon sorts cityliv med som ska vara globetrotter och åka runt och känna att vi har massa så här, intressen.
Lars Trägård pratar ju lite om det här när han pratar om att det finns anywheres och somewheres. Mm, mm. Att anywheres är människor som har lite mer flytande identitet. De kan vara lite mer kosmopolitiska och åka runt världen och känna sig hemma i olika rum.
Mm.
Och att det är ett, jag vet inte om han kallar det för privilegium, men det är ju ett sätt att navigera tillvaron på.
Mm.
Och så finns det de som han kallar för somewheres.
Mm.
Där identiteten är knuten till plats eller kultur, etnicitet, geografi.
Just.
Det
hänger ihop lite med det poängen jag försöker göra här.
Exakt.
Att de där anywheres, de har ju genom så här, ekonomi och utbildning kanske ibland och sociala kapital.
Har bott utomlands, rest mycket utomlands, och det är också
har ju kanske 50 identiteter som de kan bara plocka fram när de hamnar i olika sammanhang som gör att de kan koppla upp sig. Men har du ett fåtal identitet och dessutom kanske bara kopplar ditt sånt som platsen eller hur du ser ut.
Mm.
Då är det klart att då vill man kämpa om den och säga, om jag kommer till exempel säga så här, jag vill uppgradera svenskheten. Jag vill att id ska också bli svensk. Bara, nej, det där mässar du inte med. För det är det enda jag har kvar.
Mm.
Så låt mig ha den, du får vara pakistanier. Men jag är svensk, det ska jag vara. Så jag tänker på att man måste förstå den reaktionen. Alltså även om jag kan tycka så här, jag håller inte med. Men jag tänker att man behöver förstå det.
Just det. Och då kom du tillbaka efter din Nils Holgersson-resa och skrev den här boken.
Mm.
Och vad fick du för reaktioner på själva boken, på jakten på svenskheten?
Alltså det som var lite fascinerande, fram till dess har jag alltid sett mig som vänster. Att jag fick mest kritik och ifrågasättande från typ vänstertidningar.
Okej.
Okay. För jag, och det tror jag gör mig apropå nära att i Sverige kan det bara existera två liksom positioner.
Mångfald är bra eller dåligt?
Ja, de är liksom mot varandra. Antingen är man svensk och då är man, säger man att svensket är viktigt, då är man då sverigedemokrat eller något annat. Eller så säger man, ja, men kan vi inte alla bara vara människor? Då är man liksom på rätt sida. Och jag tror att jag kom in och sa, men svenskhet är viktig. Men även att fira Eid kan vara svensk. Och jag tror att det passade liksom inte in i den dramaturgin som var då. Och det tror jag att många då från vänsterkanten uppfattade att jag var, att det var en förklädd, ett förklätt sätt för mig att vara en onkel Tom.
Just det.
Som vill säga, jag är liksom inte, jag går liksom inte lika långt ut, säger så här, låt oss alla käka blodpudding och jag ska bli kristen, jag är född muslim. Och jag ska byta efternamn och färga håret. Svenskhet är viktigt. Utan jag kom in och sa något som inte riktigt passade in i den. Så det gjorde att jag fick till en början. Jag fick ändå så här positiva reaktioner. Och folk tyckte att det var en intressant tanke. Att se svenskheten på det här sättet. Men det var ju mycket liksom, kritik på det sättet. Och jag tror att folk så här, inte riktigt visste. Som hade en bild av att de var ju kanske mer hipster, vänster. Jag hittade en jag kallar dem för surdegssvenskar. Alltså som inte är med hudfärg utan det är en viss typ. Jag tror att för dem var det svårt att placera sig. Även om de, så att jag, det är många som kunde säga till mig så här. Ja, ah, men det ligger, det är inte sant det du säger. Jag håller med dig. Men är det verkligen bra att hålla på så mycket med svenskhet?
Mm.
Jag kommer att vara en jättekänd journalist. Han är på bokmässan och blev lite grisamast. Och sa han, jag blir lite irriterad på det. Jag håller på och krafsar in i den här svenskheten och klöser den, blir in i den. Varför ska du in där göra?
Mm.
Kan det inte vara något annat? Men sen typ 3-4 år senare, inte på grund av min bok eller så, men så tiden blev sån. Att Zlatan gjorde om, svenska nationalsången, den här kända Volvo-reklamen där han ville dö, leva och dö i Norden. Och sen hände bara ytterligare med Soran Ismail kom i sin föreställning och började också prata om svenskhet och flera andra. Och då öppet blev det liksom ofarligt. Då öppet kunde man vara mörkhårig och säga, jag vill också vara svensk men lite på mina villkor också.
Just det, det kostar att vara tidig.
Ja, eller i alla fall där du är, när polariseringen eller spelplanet är så starkt och det du säger inte riktigt passar in.
Och du säger att du fick en hel del kritik från vänstern. Vad minns du var de olika punkterna du fick kritik på?
Ja, men det var just den nationalism, att jag tyckte att nationalismen var viktig.
Och då menade de att du spelade nationalisterna i händerna liksom?
Dels det, men sen att jag var nationalist. För jag sa ju så här, det är viktigt att vara en del av svenska gemenskapen.
Mm.
Om man bor i Sverige så fick det likna vid att så här, ja, men jag är på en arbetsplats om jag byter jobb. Då kan jag inte säga så här, jag känner samhörighet med min förra arbetsplats. Alltså jag är en del av, det är en del av min historia och, så att den är där. Men jag kan inte gå omkring med en så här pin som med nya gamla arbetsplatsens logga på min nya. Alltså det fattar jag, det skulle inte funka.
Det är en spännande liknelse. Det är lite som att börja jobba på Apple och gå omkring med Microsoft tisha.
Ja, ungefär.
Ja, just det.
Så här, visst, det är en sak så här, visst, jag, det där är kommer från oss vidare.
Mm.
Och min poäng var ju så att idag i svenskheten är benämningen på gemenskapen kittet som binder ihop alla som bor här. Och om man inte är en del av den gemenskapen då blir det svårt att vara en medborgare.
Just det.
Olika, fullt ut lika villkor. Då blir du återigen i bästa fall en prospect. Alltså en hedersmedlem. Men du är inte där med. Och därför kommer politiken, lagarna, skolan, allt det där kommer inte skapas utifrån dina behov och dina förutsättningar. Mm. Utan den kommer att formas utifrån idén om vad svenskarnas behov är.
Och då behöver ju också berättelsen om Sverige vara en berättelse som rymmer
exakt
fler än som är blåögda och blonda.
Exakt, och det var lite där av min liknelse innan jag sa, att Id och Noros behöver också ses som svenska företeelse. För det är inte jag som ska behöva skära bort armen eller tån för att jag ska passa in i boxen. Utan det är en svenskheten som är vidga. Men och sen, den kan inte vidga hur mycket som helst. För det tycker jag också vi missar i debatten. Att för att vara olika, då måste vi vara lika. På ett plan.
Och betyder det då att det finns en nivå av att det kan bli för mycket av andra kulturer, menar du?
Nej, men det kan vara för mycket av normer, beteenden, värderingar. Som vi ser så bara, nej men det här vill vi inte.
Som vad då till exempel?
Nej, men jag tänker så här hedersförtryck och en sån. Kvinnlig köns, nu så här väldigt enkla, så här, lågt hängande frukter här. Mm. Enkla grejer här. Men jag menar, det finns ju...
Ja, det är ju där vi är alltså, lite nu. Tänker jag. Alltså det här är ju reella problem.
Ja, och då är det klart att vi har levt i en tid eftersom vi inte har återigen haft ett språk, ett sätt att ta i det.
Mm.
Då har vi retoriskt sagt så här. Alla får vara som de vill. Men i praktiken och i boxen för hur det ska vara har ju varit väldigt snö. Och det är ju att göra folk en björntjänst, tänker jag.
Mm.
Så jag tänker att så här, våra lagar, för mig liksom, det behöver inte vara mer komplicerat än lagarna. Vi varje år så tar ju riksdagen massa lagar och tar bort andra som förändrar normer och beteenden och värderingar i samhället. Det är på något sätt så här vår minsta gemensamma nämnare. Sen finns det massa andra normer och värderingar. Men de sker i någon sorts interaktion som inte går att reglera.
Mm.
Där du inte kan säga så här, det är rätt eller fel. Jag tänker på till exempel, var det ju, om du kommer ihåg den här debatten med handskakning eller man lägger handen på hjärtat.
Mm, Yasirkan, va?
Ja,
eller Yasirkan.
Ja, men det var också någon arbetsförmedlare som blev anmäld. Och då var jag, sa ju, jag tror att det var, jag kommer inte ihåg vem som var statsminister då, sa så här väldigt bestämt så här, i Sverige hälsar vi på varandra.
Det var nog Löfven, tror jag.
Ja, och då frågade han så här, really? Alltså, kan vi, ingår det här verkligen i de här 30% som inte ska vara 1 eller 0.
Mm.
Eller ingår det med 70 som är lite så en gråzon men som finns men som ständigt debatterande och kivande och testande. För jag tänker, det är inte mer komplicerat än att, som på en arbetsplats, att om allt är reglerat då lever vi i en diktatur. Eller, men allt kan inte heller vara flytande. Så att jag tänker, det är bra system oavsett om det är en arbetsplats eller ett land, så är det kanske 20-80, den klassiska regeln, 20% liksom superreglerat. Här är 1 eller 0. Det finns ingen liksom utrymme för det på ett annat sätt. Men 80%, det är uppe för diskussion.
Jag tyckte det blev ett spännande samtal om det också. Det blev en spännande diskussion. Och jag kan verkligen se argument från båda sidor. Jag
menar, det är samma här.
Är du riksdagsledamot och inte tar i hand med kvinnor men tar i hand med män. Jag kan se att det finns någonting problematiskt i det.
Mm. Jag håller med.
Och sen är frågan hur du löser det. Mm. Löser du det med en lag eller med ett policydokument eller löser du det genom att förstå fenomenet?
Mm.
Jag vet inte hur lämpligt jag tycker att det är att en person på en sån nivå eller i en sån position gör så. Jag kan säga att jag kan verkligen förstå att det är provocerande och triggande och problematiskt. Mm. Men sen är frågan vad vi tar det därifrån.
Mm. Och inte det, tänker jag, just lite typiskt för den svenska diskussionen som det har varit. Att först säger man ingenting. Man pratar inte, problematiserar inte. Alla får göra som de vill. Sen händer det något.
Mm.
Och då helt enkelt drämmer man till och säger det här ska vara i det här fältet, 20%-fältet, där det ska vara 1 eller 0. Utan jag tycker så här, nej men det är klart att jag kan själv tycka att det är problematiskt. Men jag tycker inte det är så problematiskt att det måste regleras genom 1 eller 0. Det ska absolut vara i diskussion och samtal. Och det är lite den så här ryckigheten, tycker jag, i svenska debatten och diskussionen kring det man kallar för mångfalds- och integrationsfrågor.
Just det. Så från den här motorcykelresan, och den, det var din första bok, eller hur?
Andra.
Andra bok. Vad heter den första boken?
Den första heter Small, Medium eller Large. Som var inspirerat av, jag vet inte om du kommer ihåg, men det fanns en kom hem reklam där man kunde få olika paket. Om du kunde ha liten, medium eller stor. Och då hade jag laborerat med typ så här i en liten stat. Alltså liberal. Hur skulle ett sånt stat skapa ett mångfaldssamhälle?
Mm. Och om du är libertariansk mångfald liksom.
Ja, typ vilka delar går man in och reglerar? Och är det medium, som är typ svensk, ja, mellan mjölk, hur ser det ut då? Och large skulle vara, som är väldigt reglerat. Alltså starkt identitetspolitiskt.
Just det. Så det var första boken, andra boken var den här resan. Och tredje boken var då den med Sverige mångfalden.
Nej, det var en bok som heter Halva liv, som var en roman.
Okej. Okay. Och sen kom det med Sverige mångfalden. Ja. Just det. Det var ju där jag först upptäckte dig. När du skrev en artikel, jag minns inte exakt vad det var. Och det var första gången jag hörde talas om dig, och också när jag läste det här begreppet, den besvärliga mångfalden, så var det som att jag jag minns att det var så här, tanken som slog mig var, åh, fan vad skönt, en till. För att jag kunde känna mig i den här sfären av människor som pratade om, skrev om, föreläste om mångfald, så kände jag mig, jag kände mig besvärlig, stökig och bråkig, för att jag försökte om och om igen påminna om att, hörni, det här är inte bara kul.
Mm.
Och tror ni det, så kommer det bli stora problem sen. Mm. Det är naivt, det är barnsligt, det är liksom, och vi missar också väldigt många lärdomar ur det.
Mm.
Så jag är nyfiken på bara om du fick berätta om varför du skrev den här boken, och sen också vad det här begreppet besvärlig mångfald betyder för dig.
I grund och botten handlar det om att jag, det är ungefär som den här svenskheten, att ibland så ser jag fenomen som inte jag får gå ihop i mitt huvud, och då skriver jag en bok för att undersöka. Och jag är ju verkligen brottat senast kanske 5-6 åren med att försöka förstå varför finns det en sån stor, ett sånt gap mellan vad folk säger, alltså att de älskar mångfald och de gillar det och det är fantastiskt, och hur det är. För det är bara att gå till SCB:s statistik. Där ser man ju tydligt att så här, vi bor, äter, jobbar, bryter bröd, semestrar med folk som är lika oss själva. Och då vill jag förstå det, men utan hamna i det här, folk hittar på, de är kom, kör dubbelspel eller hycklar.
Mm.
Så då började jag läsa på typ om hur hjärnan funkar. Och sen har jag jobbat själv som chef, och då har jag jobbat med typ ledarskap. Och då försökte jag haft arbetsgrupper som har varit präglade av olikheter, men inte då hud eller hårfärg eller var någon är född, utan av att de har olika utbildningar, olika yrkeserfarenheter. Och min erfarenhet är att det är svårare att få upp en arbetsgrupp där folk har olika utbildningar och olika yrkesidentiteter än vad de är födda, eller hur de ser ut. För det brukar folk som tenderar till att komma över på något sätt och verkligen inte se längre efter en vecka, två, en månad, ett halvår. Men just de här olikheterna som är med vad folk jobbar med eller vilken yrkesidentitet de har, det är svåra, besvärlig verkligen mångfald som skapar väldigt mycket brister i kommunikation och problem när folk ska jobba ihop. Så det var typ mina två ingångar. Så då började jag läsa på ganska mycket om hur hjärnan funkar, och läste med Sapiens av Yuval Harari. Och tyckte mig börja hitta lite så här nycklar där. Och sen använde mycket av typ min egen ledningsgrupp som bestod av sex personer som själva var chefer. Och började testa lite saker så här. Prova, typ att köra meditation första 10 minuter av varje möte. Så att vi skulle typ landa i vad och få någon gemensam grund. Började köra så här, rotera rollerna. Så att jag gjorde massa, typ testade olika saker. Och det blev sen boken då, Den besvärliga mångfalden. Och som var lite min ingång var, alltså det svaret jag liksom tyckte vi hitta var den här diskrepansen mellan varför vi säger att vi älskar mångfald, men att vi ändå umgås så, vad ska man säga, homogent, har att göra med att vi människor fixar ju inte grund och botten olikheter. Vi blir ju lite stressade. För jag menar, om man tittar rent evolutionärt så har ju 98% av tiden som mänskligheten har levt har ju varit under en viss typ av förutsättningar. Och nu senaste kanske 2% av homo sapiens historia så har det förändrats i det vi ser nu. Under den 98% tiden så är hjärnan liksom inställd på att skapa ordning, förutsägbarhet, säkerställa så att du inte utsätts för allt för liksom mycket faror, och det du inte vet, det är en potentiell fara. Så det gör ju att vi är liksom inbyggda system som ger stress på slag när du inte kan se vad som händer härnäst, när du tycker att någon som du möter agerar på ett sätt eller rör sig på ett sätt som du inte kan liksom koda av. Och alla de här grejerna, då ställs ju hotläget in. Och att vi ändå har det här att vi vill vara sociala för att skapa relationer, och då söker vi likheter och väljer bort när det blir för mycket olikheter. Då kickar vi ut liksom folk ut ur flocken. Och i rädsla för att bli utkickad ur flocken så har vi själva självkorrigerande mekanismer där vi känner av sig hur förväntar de sig att jag ska vara. Så det är liksom en del som är inställd. Och den gillar ju inte när det är olika typer av olikheter. Men jag tror att intellektuellt under de här 2% av homo sapiens tidsålder, då tror jag vi genuint vill gilla olikhet.
Och varför vill vi det? Varför vill vi så gärna visa upp att vi gillar det och inte vara kvar i det besvärliga, eller att vara kvar i det faktum att det finns ett motstånd, alltså att det finns en krånglighet i det? För det är ju där dissonansen uppstår.
Mm.
Jag menar, hade vi varit lite ärligare med att det är så här, hörni, mångkultur är stökigt.
Mm.
Det är jobbigare.
Mm.
Det kommer ta längre tid.
Mm.
Det kommer krävas det här och det här. Men det behöver inte betyda att det är dåligt.
Mm.
Right?
Mm.
Men varför vill vi inte vara liksom ärligare än vi är?
Men alltså jag tror bara att göra med att återigen så här, i dramaturgin finns det två positioner. Så antingen gillar du mångfald eller så gör du inte det. Och gillar du mångfald, då måste du gilla allt. Alltså då finns det liksom inget utrymme för någon gråskala eller gråzon där det kan vara jobbigt också. Och det andra jag tänker att alltså just när det är en sån diskrepans mellan att vi inte orkar rent emotionellt leva efter det vi intellektuellt vill vara, då blir det ännu viktigare att vara extra tydlig, för att då, annars riskerar vi för oss själva liksom, framförallt att framstå som nu kommer jag inte på det svenska ordet. Nu låter det som jag är engelsktalande, men jag är inte det. Hypocrisy.
Hyckleri.
Hyckleri, ja.
För jag tänker att det finns ju andra områden i livet där vi kan vara ärliga med att någonting är jobbigt men värdefullt.
Mm.
Alltså här. Det är inte bara kul att vara förälder.
Mm.
Det är skitstökigt. Och jättejobbigt. Och ibland vill man bara så här stänga dörren och liksom gå därifrån.
Mm.
Det betyder ju inte att jag inte vill vara förälder.
Mm.
Eller att gå ut och springa. Mm. Så här, det är skitjobbigt. Jag kan få håll, jag kan bli trött, jag kan bli frustrerad. Och det är nice, det är värt det.
Mm.
Det finns så mycket annat som vi gör och det är jobbigt. Och så fortsätter vi göra det för att vinsten är större.
Mm.
Det betyder inte att det antingen är piss och så skiter vi i det, eller så är det bra och så finns det inget motstånd eller ingenting jobbigt med det överhuvudtaget.
Mm.
Men just när det kommer till en fråga som mångfald, varför vi blir så binära just där och då?
Mm. Men kan du inte göra med att det är så att det är så värderingsbaserat, alltså det riskerar att uppfattas som väldigt värderingsbaserat. Att TPT säger något om din person och vem du vill vara.
Mm.
Men joggning är visst, det är också en identitet, men inte lika starkt.
Men har det med Sveriges historia att göra att vi är så fruktansvärt rädda för att bli kallade för rasister? Med tanke på den mörka historia vi har kring rasbiologi och andra världskriget. Att det känsligaste som finns är att bli kallad för, eller riskera att bli kallad för rasist. Att det är därför vi säger nej, men vi älskar mångfald och nationalism är dåligt. Och så blir det så himla överkompenserande.
Mm. Men jag tänker att en del av svaret är att vi har varit sjukt dåliga på att hantera olikheter. Inte så dåliga på att hantera. Det har inte funnits någon anledning att kunna hantera dem. För att det har varit ändå relativt, alltså nu relativt homogent.
Nej, men jag skulle säga att det har varit superhomogent till och med.
Mm.
Alltså innan så här 60-70-talet.
Mm.
Så har det ju varit superhomogent.
Mm. Men jag tänker på, om du tänker typ i länder som i USA eller i England. Det är ju samma retorik där.
Ja.
Alltså om du tänker på så här. Där är också så här, diversity jättebra. Och det finns ju ingen som problematiserar.
Mm.
Men jag undrar bara om det är så här, att det här är så nya frågor.
Mm.
Ja, så först är man jättepositiv.
Yeah.
Och sen kommer det någon jäkel som jag och du och börjar säga, men hörni, det är lite stökigt och jobbigt också. Och samtidigt där vi inte passar in på narrativet.
Mm.
För att jag tror att då börjar folk säga, hur ska jag få det här gå ihop? Det är ju mörkhårig och de kan inte vara rasister.
Nej, precis.
Onkel
Tom pakistanier och en liksom husblatte iranier.
Ja, och då tror jag man försöker greppa. Ja. Men jag tror att det var tillräckligt många som började säga, apropå det med svenskheten också, om 4-5 år när tillräckligt många, Zlatan kanske får en sång om att mångfald är jobbigt och besvärligt eller något. Nej, nu blir det väl Isaksson, det heter väl nya. Jag är fotbollsanalfabet, jag borde inte ens ge mig in på göra typ.
Alltså, you're barking up the wrong tree. Pågår det något fotbollsfenomen just nu, eller vad?
Jag har förstått det. Men i alla fall, så att jag tänker att ju fler som börjar göra, så då är det att det börjar finnas utrymme. För just nu är det ju, min bok har varit ute nu 1,5 år. Och jag har ju fått samma sak som med svenskheten. Fått folk som när jag har varit ute och snackat, men det låter logiskt det du säger, fast det var ju någon som till och med som kom fram till mig efter en föreläsning och sa så här, måste du prata om det här? Du är ju bara de som inte vill göra något eller inte vill rekrytera olikheter, att det ger dem argument.
Yeah.
Utan jag tänker att det precis är tvärtom.
Precis tvärtom.
Jag tror att det är därför vi har så lite begränsat med olikheter på arbetsplatser vi umgås. För att vi inte synliggör det här gapet och nyanserandet. Jag tror den dagen vi börjar det, då kommer vi börja också vilja överbrygga gapet. Alltså när vi synliggör det. Och det allt inte liksom bara är, ja, men det här är jobbigt, lite som joggning. Det är jobbigt, men det är bra.
Mm.
Så besvärligt, men det är nödvändigt.
Jag tänker också att det finns en aspekt av förminskning i det. Jag vet att någonting som jag har varit väldigt känslig mot när jag vuxit upp, och ibland har jag inte kunnat förstå vad det är för någonting, det är just den här de låga förväntningarnas rasism. När jag och även mina föräldrar blir behandlade som snälla och gulliga.
Mm.
Det är ju ett främlingsgörande av den andra som är mystisk eller exotisk eller härlig.
Mm.
Det är så här, ja, det är jag också.
Mm.
Jag kan också vara en skitstövel.
Mm.
Och det ingår i min rättighet som människa att ibland är jag en skitstövel.
Mm.
Så jag behöver att du gör mig hel i din blick.
Mm.
För att antingen då så blir jag halv på så sätt att jag bara är snäll. Eller så är det motståndarsidan då där jag blir halv åt andra hållet. Mm. Att jag bara är en våldtäktsman eller kriminell eller liksom en man eller en potentiell terrorist eller vilka andra projiceringar jag än kan få.
Mm.
Båda de två bilderna är ju halva.
Mm. Däråt min roman heter Halva liv. Att det är liksom migrantens förbannelse på ett sätt. Att du bara gillar läget. Alltså det är ett liv, ett halvt liv. Alltså som världen ser ut.
Mm.
Förlåt, nu avbryter
jag. Nej, ingen fara. Men jag bara tänker att jag vill ju ur, för att det är som att det pågår liksom en fight mellan de här två sidorna.
Mm.
Och för mig båda är fel på det, för båda är halva.
Mm.
Men om du kliver ur den fighten och vägrar låta någon av sidorna använda dig som spelare.
Mm.
För jag tänker så här, jag vill ju inte låta identitetsvänstern använda mig som en spelare. Det har jag sagt nej till. Men jag vill ju inte att etnohögern använder mig som spelare heller. Det har jag också sagt nej till. Mm. Men då ställer jag ju mig utanför det spelet.
Mm.
Och idpolvänstern kallar mig för husblatte. Och etnohögern kallar mig för hippie-marxist.
Mm.
Och när jag får båda de två epiteten på mig,
mm,
då tänker jag, men då är jag rätt ute.
Mm. Men jag tycker den stora utmaningen, för jag hamnar ju också lätt i den positionen, men jag tycker den stora utmaningen är hur bidrar man till att ändra diskursen, narrativet, samtalet, när du kliver ur? För båda sidorna får inte in dig i den befintliga liksom, uppsättningen, för, mot, gillar, ogillar. Så det tycker jag faktiskt är en genuin svår grej.
Absolut.
Hur ska du från den här utifrån positionen?
Ja.
För man förändrar system inifrån, eller hur?
Mm.
Alltså på ett sätt, alla system.
Eller bygger ett nytt, så andra kan kliva över.
Mm. Just det.
Det kan du också göra. Mm. Och jag tycker det är spännande, för att jag vet att jag för några år sedan började läsa om det tredje rummet. Eller third culture, och att ofta så börjar det med att du försöker hitta hem i den första eller andra boxen, mm, och så inser du att men jag får inte ihop det, för jag är i första boxen känner jag mig halv och jag är i andra boxen så känner jag mig halv, att det finns en poäng i att bygga ett tredje system eller ett tredje rum att vistas i, och det har inte bara med kultur, etnicitet och mångfald att göra. Mm. Jag tror att den här uppdelningen går djupare än så.
Mm.
Jag tror att det här är en fortsättning på en uppdelning som vi satte igång på ett filosofiskt plan för hundratals år sedan. Alltså, mm, alltså det är fortfarande resten av dualismen.
Mm.
Och du som också har studerat det mänskliga psyket, alltså när vi är i den gamla delen av våra hjärnor så blir det väldigt binärt och dualistiskt. Mm. Det är liksom bra, dåligt, gott, ont, rätt, fel.
Mm.
Om jag är ute på savannen så vill jag ju veta om det där bäret är bra för mig eller döda mig.
Mm.
Det är väldigt binärt.
Mm.
Jag vill också veta om personen jag träffar är vän eller fiende.
Mm.
Det är inte så nyanserat. Mm. Och ofta när vi hamnar i rädsla så hamnar vi i det gamla systemet. Mm. Alltså den gamla delen av hjärnan. Och då blir det väldigt binärt.
Mm.
Så någonstans så, när du pratar om de här frågorna så måste du kliva ur det dualistiska eller det binära och börja skapa utifrån ett annat sätt att tänka på. Det är ju inte bara reserverat för samtalet om mångfald.
Mm.
Det finns andra innehåll, samtalsinnehåll som du kan stoppa in i det, mm, i det formatet också.
Men man börjar få komplicera. Jag tänker på att alltså utmaningen gör det. Jag håller helt med dig. Det är ett risken är att de, för att få med byggarna bryggan, då kommer de ju tycka så här, men Navid, du är ju lite mellanmjölk, du är både och.
Nyansextremist.
Du är lite, ja, du är lite diffus här. Ja. Och så stänger man av.
Ja.
Och det är en stor utmaning, tänker jag.
Mm.
Att hur försöker du ändra ett paradigmskifte,
mm,
där du försöker lägga upp något annat som inte passar in.
Mm.
Men du måste göra det tillräckligt snabbt och på ett intressant sätt. Så att folk inte stänger av och tänker att här är bara någon som försöker sitta på två stolar samtidigt. Yeah. Och jag inte ser att du har satt på en tredje.
Yeah, jag förstår precis vad du menar. Jag har ju brottats med den här frågan i jättemånga år. Och i början så var min metod att göra det att jobba med övertygande. Och det gör jag inte längre.
Mm.
Jag visar. Jag kommer fortsätta göra det jag gör. Och sen så får folk se bara. Och har jag fel så kommer det visa sig.
Mm.
Och har jag en poäng så kommer det visa sig. Jag tror inte att jag har rätt.
Mm.
Det är inte det jag säger. Jag är också på en upptäcktsfärd.
Mm.
Men jag tror att om min tes ska funka så ska den kunna bära. Jag ska inte behöva övertyga någon. Jag ska inte hålla på att göra en kampanj om att så här, kom och gör det här, vi har rätt.
Mm.
I don't fucking know.
Mm.
Men jag har en övertygelse och då får jag visa att den bär.
Mm.
Och om den bär så skapas det någonting nytt och då kan vi... Då finns ju massa andra människor som vill visa på liknande. Som vill visa på liknande saker, som tycker att det här polariserade eller uppställda mellan två sidor, hela det spelet är en förlustaffär. Det är ett minussummespel för oss alla. Det finns ju flera människor som gör det på olika sätt. Så om vi nu håller på att bygga någonting nytt, ett nytt sätt att prata på, eller om det är ett nytt sätt att skapa på, eller ett nytt sätt att samarbeta på, som är bortom rätt, fel, vi, dem, svartvit. Ja, då får vi visa att det håller.
Mm.
Och gör det inte det så har vi fel.
Mm. Det är lite intressant för att man har också sett typ i forskningen att om man tar en förändringsledning.
Mm.
Att ett vanligt misstag ledare gör, det är att de börjar argumentera.
Yes, exakt.
Istället för att visa, för det verkar funka på majoriteten. Det är några det funkar på, där du kan liksom intellektuellt argumentera fram. Men majoriteten, de vill se att isen håller innan de ges ut.
Yeah.
De kommer inte lyssna på när du berättar om hållfasthetsläran och hur tjock isen är vid den här årstiden.
Så gå ut på isen då.
Exakt.
Så är du en ledare, så ta den största risken först. Mm. Gå ut på isen och fortsätt gå. Och om isen håller så kommer andra gå efter. Men stå inte på stranden och peka ut mot isen och bara, det där är jävligt stabil is. Ja, men är det så går det.
Mm.
Och det är lite det jag tror är en ledare. Det är någon som går först och tar den där stora risken. Det var lite det jag menade på innan med din första bok. Att så här, det kostar att vara tidig.
Mm.
Men det är också det som på något sätt är det vi gör.
Mm.
Och om det inte hade kostat så hade det kanske inte heller varit lika värt.
Mm.
Men då tänker jag, men fuck it, då går jag då. Och så får jag väl bryta igenom isen om den inte bär. Och då visar det sig.
Mm. Och det är väl lite det jag tänker att just i vår tid så behöver vi fler olikheter på arbetsplatser, samhället, att de kommer till uttryck. Och jag tänker att då får väl vi var någon som hjälps åt och nyanserar mångfalden. Alltså både med att den är besvärlig och jobbig och utmanande. Och att den kommer en prislapp. För det tycker jag också många missar. Att mångfalden kommer med en prislapp som de måste vara beredda att betala i organisationer, i samhället.
Hur ser den prislappen ut i ett företag till exempel?
Ja, men det handlar ju om arbetsmiljöproblem. Det handlar om konflikter. Handlar om att folk, någon mår dåligt av att det är en dragkamp, den typen. Och i samhället är det ju den här debatten som pågår, där man pratar om polariseringen och det här. Och det är ju priset. Och det är väl lite det jag tänker både på samhällsnivå och organisationer. Att många tar ju in olikheter, eller hyllar olikheter, men sen så fort den börjar kosta, det börjar gnisslas, det blir lite jobbigt, det blir lite oroligt.
Mm.
Då drar man det tillbaka.
Just det.
Så olikheter, det som Negar, min kompis, la upp en tweet häromdagen om Dennis Rabin hade sagt. I Sverige gillar vi olikheter så länge de uppför sig som likheter.
Mm.
Och jag tror att det ligger mycket i det. Och det är lite det vi behöver komma ifrån.
Just det. Och det är ju skitspännande, för att ofta när vi pratar om inkludering och mångfald på arbetsplatsen så pratar vi om det i form av rekrytering till exempel, eller inkvotering av olikheter. Men vi pratar sällan vidare om vad det innebär att leda olikheter.
Mm.
Hur fan vallar du ett gäng katter mot samma slutdestination.
Mm.
För det är ju det blir till slut.
Mm.
Alltså om hundar får representera homogenitet och katter får representera mångfald.
Mm.
Så försök att vara en herde som leder en grupp med katter. Det är klart att det på något sätt blir lättare med hundar.
Mm.
Speciellt om det är samma ras.
Mm.
Så okej, okay, det är besvärligare att leda mångfald.
Mm.
Men hur gör man det?
Jag tror att det är några tekniker typ, apropå hitta likheter. Det är 28 vi pratar om. Att bli överens om dem. Och sen låta med 80% som händer i en organisation, ett samhälle, vara föremål för ett samtal. Men jag tänker att det är det många hoppar över. Att de sätter sig inte ner och bestämmer. Så det här är lika. Det här är de regler som gäller. Så gjorde jag till exempel i min arbetsgrupp att vi hade 10 typ budord. Det var så enkla grejer som mobilen i en kalender när vi är på möten. Är du sen, meddela. Inga liksom komplicerade. Men det fanns ändå något psykologiskt tryggt i att det är de där 10 grejerna. Gör man inte dem, då kan det bli, då bryter man mot gruppens regler. Men allt annat som inte står med på den listan, det är öppet för samtal. Så det är en sån här grej.
Just det.
Och sen tror jag på det att så rotera roller eller typ uppgifter. Det är också det här att alla får göra, turas om och göra typ samma sak. Och få lite så perspektiv.
Det är väldigt väldigt konkreta förslag också.
Mm.
Men sen vet jag att någonting som ofta kommer upp. Jag har ju suttit och jobbat med ledningsgrupper och med medarbetargrupper. Som har klivit på det här mångfaldståget. Och sen så blir det kaos och de vet inte hur de ska ta det vidare.
Mm.
Och en av de sakerna som ofta dyker upp är just det här att vi vet inte hur vi ska ta konflikter. Vi vet inte hur vi ska hantera konflikter. Vi har rekryterat på mångfald. Vi har tagit in en massa olika etniciteter och vi har försökt skapa en mångfald när det kommer till kön, bakgrund, kultur, allt möjligt, kompetens. Men nu lägger vi så mycket tid på konflikthantering att vi inte kan ägna oss åt kärnverksamheten.
Mm.
Men ofta då så handlar det om att det finns en rädsla för, speciellt när det kommer till kulturella skillnader, att tänk om vi trampar folk på tårna.
Mm.
Tänk om någon blir kränkt.
Mm.
Och där vill jag också koppla på sociala medier, för att idag om någon bara upplever sig vara kränkt,
mm,
så kan de lägga en tweet eller ta en bild och slänga ut på Instagram eller Facebook och sen vispa igång ett drev mot arbetsgivaren, mm, eller uppdragsgivaren, organisationen. Och då, ja, men då blir de flesta ganska rädda,
mm,
för det. Så de säger inte ifrån. Och så växer det liksom ett slags förakt och en splittring under ytan. Så hur fan ska vi göra?
Mm. Ja, men jag tycker i den boken Besvärlig mångfald har jag skrivit typ 7-8 budord. Som man ska göra när man ska försöka få ihop grupper som har olikheter. Och just det, hantera konflikter är ju nästan viktigast. För att det är det som är lite paradoxalt, för att när du tar in olikheter så vill du ju ha konflikt.
Mm.
Alltså du vill ju skörda,
mm,
energin som kommer av att det är olika perspektiv som stöts, möts och blöts.
Mm.
Men jag tror att det är det där att man inte kan skilja på det här är bra konflikter och det här är dåliga konflikter. Sen är det så här, alla bra konflikter, om man inte hanterar dem, då blir de dåliga. För då blir de lite så här personliga och grötiga och ingen minns riktigt varför någon var emot. Och det tänker jag i synnerhet i Sverige. Där vi hela tiden är konsensussökande och alla ska tycka lika. Att den aspekten är liksom det mest utmanande. Att kunna vila i konflikten. Att liksom köra igenom den. Men jag tänker, för att kunna göra det, då måste det ändå finnas någon sorts känsla av trygghet. Eller trygghet, jag gillar egentligen inte det här begreppet med att det ska vara så här psykologisk trygghet. För då kan man få för sig att vi behöver alla så gilla varandra och känna att det är mys. Det är inte det. Men jag tänker att man behöver känna att här finns det i alla fall en god intention. Ingen vill liksom illa här. Och att få till det, det är ju en förutsättning för att kunna hantera. Och då blir det en viktig så här, gemensam, alltså, varför gör vi det här? Vad är intentionen?
Just det.
Att man är väldigt tydlig i sin kommunikation. Det finns ju massa tekniker med upplevelsekuben och
just det.
Allt möjligt. Och jag tror att det glömmer man ju också bort.
Ja, men jag gillar verkligen det du säger om att vila i konflikten. Och att inte försöka snabbt komma förbi den eller fixa den eller lösa den, utan snarare vila i den. Det är ju inte samma sak heller som att försöka förstora den eller söka upp den eller skapa den, utan det finns en konflikt här, vi kommer vara här en stund och så ser vi vad vi kan lära oss av den. Men det tror jag verkligen förutsätter trygghet, och jag vill skilja på trygghet och bekvämlighet. För att om jag är trygg så vågar jag vara obekväm. Det är skillnaden för mig. Det är ingen rättighet att känna dig bekväm. Men om du får känna dig trygg så tror jag att det skapar en större öppenhet för skav, friktion och konflikt. Och där tror jag att vi ibland villar bort oss. Om du är på ett gym till exempel, så ska du känna dig trygg. Du ska inte vara rädd för att någon ska slå
hiva
dig.
Hiva en hantel i huvudet.
Nej, precis. Så det, det är klart att du ska känna dig trygg. Men fan heller att du ska känna dig bekväm. För då är du inte på ett bra gym. Och det är samma sak med en arbetsplats eller ett universitet. Jag menar, jag och Ashkan Fardost, som är en gemensam vän till oss också. Det var ju där vi träffades första gången och hängde också med honom. Vi var ju och föreläste tillsammans på, och hade ett samtal på Hyper Island. Och det här är ju liksom ett lärosäte som har varit liksom... De har varit spjutspets, de har pratat om innovation, om att kritisera och ifrågasätta the status quo. Och nu börjar det bli någon slags så här ängslig hemvist för wokeism. Där man blandar ihop psykologisk trygghet och att alla ska känna sig bekväma hela tiden. Fan lär du dig om du ska känna dig bekväm hela tiden? Däremot så, det du pratar om är spelregler och intention. Det sätter en ram som gör en trygghet. Och jag vill...
förutsägbarhet. Apropå den här människans behov att kunna ligga lite steget före. Alltså få känsla.
Men bara,
jag är beredd.
Bara så här i nära och kärleksrelationer. Eller liksom i relationer med antingen med partner. Eller med familj eller med vänner. Så märker jag att om jag deklarerar innehållsförteckningen. Alltså så här, vet du vad? Det som hände igår var jobbigt. För mig. Och jag skulle vilja prata om det. Och anledningen till att jag vill prata med dig om att jag upplevde att det var jobbigt igår. Det är för att jag vill komma närmare dig och jag vill förstå dig. Vi är på samma lag, du och jag. Men jag skulle behöva dela det här som var jobbigt för mig. Att säga så än att bara gå igång och börja prata. Och riskera att personen antar vad min intention är. Det är väldigt riskfyllt. Men om du äger det och säger det istället. Och säger att just nu upplever jag att det finns en distans mellan oss. Fast vi behöver dela med vissa saker. Min intention med det här samtalet som kan bli rätt utmanande. Det är att vi ska komma närmare varandra och bli ännu mer team. Då tror jag att du både ger dig själv och personen en större känsla av trygghet. Innan du börjar prata. Och sen sätta spelregler. Och säga, jag vill att vi skiljer på sak och person. Inga personliga påhopp. Jag vill att vi ger och tar plats i samtalet. Jag skulle verkligen vilja uppmuntra oss båda till att lyssna för att förstå. Så sätter du tre spelregler tillsammans med den andra, deklarerar den gemensamma intentionen. Bara där tror jag att du har gjort 60% av arbetet.
Det tror jag också. Men en grej som har fascinerat mig på när du nämner Hyper Island och behovet att känna sig bekväma. Jag är ju övertygad om att de som går där och de som håller på med den typen av innovativa arbetsprocesser, jag tror att de är helt med om någon säger så här, ingenting skapas när du är bekvämlighetszonen, det är när du rör dig utanför, det där, och det tror jag att de tänker så. Men det verkar som att när det kommer till frågor som har kopplat med identitet, då har jag upptäckt att professioner, de har en tendens att slänga all sitt kunnande och allt som är självklarheter i ett fält. Slänger de, hivar dem åt sidan och kör på ett helt annat spår. Jag tänker på till exempel folk som jobbar med arkitektur till exempel. Att i jobbet, eller läkare eller vad det nu var, att i jobbet då har de vissa typer av principer. Så att det ska vara evidens, det ska vara mycket på forskning, det ska vara testat. Men sen när det kommer typ till frågor med identitet, då kan samma typ av personer som håller på med kanske statistik eller forskning inte alls lika evidens. Och det där har jag liksom reflekterat över. Jag tänkte att det har inte det att göra med att det här frågan är så diametralt annat. Så att man tänker att oj, ska jag orientera mig med den här frågan? Då duger inte mina förhållningssätt och allt jag lärt mig i min profession eller utbildning eller i min yrkesutövning. Så jag måste hitta på något nytt här.
Mm.
Så att då kan man typ tänka på Hyper Island. På ena sidan säga så här, gäller inte att vara i bekvämlighetszonen, ut och utmana status quo. Men inte när det kommer till något som kan ha med identitetsfrågor.
Mm.
Jag vet inte, har du någon?
Jag tror att det här är...
Eller är det så här diffus?
Nej, men, det här, för mig är det här precis samma som det vi pratade om innan.
Mm.
Att det finns en slags kognitiv dissonans i samtalet om att utmana det status quo och sen att faktiskt göra det.
Mm.
Samtalet om mångfald som härligt och trevligt, eller att faktiskt göra jobbet, vilket är besvärligt.
Mm.
Så,
men för att säga, alltså, jag tror
vi är inte rationella.
Nej, men speciellt
inte när vi är rädda.
Nej, men alltså, jag tänker att jag tror ju att de här personerna frågasätter status quo när de gör sitt jobb. Tror du, när man håller på med innovationsprocesser och samlar folk en ring för att man ska ta fram någon ny app eller produkt, då tror jag de frågasätter status quo.
Ja.
Men det är som om allt det där man är van att göra här, när det kommer till frågor som man gör med mångfald, identitet, rasism, diskriminering, då är det liksom som om allt det där inte gäller.
Men jag ska vara helt ärlig, så tror jag också att Hyper Island har blivit status quo. Jag tror de har blivit en del av det status quo. Jag tror att när de började så var det en helt annan resa. Och nu har de har mer att förlora nu. Så här finns ju en möjlighet att våga dö igen. För att bli hungrig, för att på riktigt känna sig levande igen. Du vet, precis som en människa, en levande varelse, behöver regelbundna kriser.
Mm.
Du vet, i utvecklingspsykologi så har vi har ju kriser när vi växer upp i olika åldrar, när vi separerar, när någon dör, när vi går i pension. Du vet, det finns så många olika delar av ett människoliv där det finns en möjlighet till kris.
Mm.
Där du har en möjlighet att dö och återuppfinna dig själv. Och de möjligheterna har ju organisationer också.
Mm.
Annars blir de lata och feta.
Mm.
Och jag tror att Hyper Island står inför ett sånt vägskäl nu.
Mm.
Så antingen så blir de lata och feta och en del av the status quo som de påstår sig ifrågasätta.
Mm.
Eller så tar de det här som en möjlighet att sträcka på sig, att döda lite liksom dödkött i organisationen och känna sig levande igen.
Mm.
Och jag hoppas att de tar det tillfället i akt, men jag vet inte.
Mm.
Hörde du jag tror det var hos Sam Harris, så hade han en gäst som var grundaren för företaget 37 Signals, som numera heter Basecamp. De har ju skapat Basecamp, den programvaran som är ett projekthanteringsverktyg. Och det är ett mjukvaruföretag som har haft, precis som många andra mjukvaruföretag, för att i den branschen så pågår det någonting just nu, speciellt i Silicon Valley, som är en väldigt wokeistisk rörelse. Men de lade märke till att det blir väldigt mycket politik och aktivism på arbetsplatsen post MeToo, BLM och den typen av ganska kraftfulla rörelser som har varit på sistone. Så det grundarna bestämde sig för var att vi tolererar inte sånt här på arbetsplatsen. Du är här för att jobba.
Mm.
Det är en arbetsplats. Det är inte en arena för aktivism. Det är inte en arena för positionering av olika ideologier. Här jobbar vi.
Mm.
Och de var en medarbetarstyrka på 60 personer globalt. 20 valde att gå. Och de fick avgångsvederlag. Mm. Ordentligt generösa avgångsvederlag. Och den här grundaren pratade ju också väldigt öppet och ödmjukt och sårbart om att det här var det absolut jobbigaste han har gjort som ledare. Att det här var en svintuff period för honom.
Mm.
Han blev av med medarbetare som han älskar, som han har jobbat sida vid sida med i många, många år. Och samtidigt så hörde man också på hans röst att han var väldigt stadig också i beslutet.
Mm.
Att det här var viktigt. Vi mår inte bra av att de är kvar och de mår inte bra av att de är kvar. Och nu vet de som är kvar vilka spelregler som gäller.
Mm.
Och där snackar, för mig är ju det där en ledare som går ut på isen.
Mm.
Han säger, jag tänker gå dit. De som vill följa med, följer med. Och jag är okej med att ni står kvar på stranden eller går åt andra hållet. Ni får till och med ett halvårs lön om ni gör det.
Mm.
Jag tänker stötta er för att jag älskar er. För att ni är mina, inte bara mina medarbetare utan mina vänner också. Mm. Men jag går ut dit nu.
Mm.
Och det är ju inte många som står där ute.
Mm.
Och min tes är ju att det här är ett Chicago-baserat företag. De hänger inte i San Fran.
Mm.
De hänger inte mitt i den här liksom, mjukvaruokistiska rörelsen som jag upplever har börjat liksom, sprida sig i Silicon Valley och i San Francisco. Utan Chicago, har ju, den stan har ju en helt annan resa. Det är ganska rough.
Mm.
Så jag tror att det spelar roll också.
Mm. Ja, men jag tänker om man rör sig bortom alltså, vad heter de här skolan eller utbildningen som du nämnde?
Hyper Island.
Hyper Island. Jag tänker man rör sig bortom dem.
Mm.
Så tror jag att generellt att många typ professioner skulle må bra av att tillämpa samma typ av principer som de har i sitt ordinarie yrkesutövande. Att köra samma sak när det kommer till mångfaldsfrågan eller identitetsfrågan och inte tro att de behöver hitta på några andra grejer. För att det gör också att då blir de, öppnar de sig för ett gäng som säljer. Typ så här, vi kan ta med er till vår hövding så kan vi beskriva för er hur den där tänker.
Mm.
Eller vi kan beskriva för er hur sambanden ser ut.
Men och nu tycker jag att du ändå så här, du beskriver det på ett ganska snällt sätt. Ofta är det under någon slags hot nästan. Alltså när den aktivistiska extremismen och går åt hårt, så är det ju snarare att om ni inte gör så här eller gör så här,
mm,
så kommer vi dra er till vår hövding eller vi kommer hänga ut er på sociala medier. Så det finns ofta en slags hotfullhet.
Mm.
Hotfullhet i det.
Men det är rätt, det finns ju de inslag också.
Ja.
Men och det är där jag tänker att de fler typ företag, organisationer, professioner, vad det är, skulle känna trygghet på att men vi är bra på det vi gör,
mm,
och de principer som vi tillämpar när man driver ett företag eller styr en organisation eller får på en ledningsgrupp, det kan vi tillämpa på de här frågorna som handlar om mångfald. Och det är inte något annat väsen.
Nej.
Det är liksom ingen varelse från rymden som vi behöver använda annan liksom kunskap på.
Just det.
Så tror jag att man skulle komma ganska långt.
Ja. Yeah. Och titta på det med en affärsmässighet också. Mm. Så här, är det här bra för oss?
Mm.
Vill vi jobba med mångfald? Är det bra för businessen? Är det bra för kulturen? Är det bra för organisationen?
Mm.
Nej. Då gör inte vi det.
Mm.
Och om det visar sig vara bra för oss, ja men då gör vi det.
Mm.
För då kommer vi tjäna på det på många olika plan. Alltså både ekonomiskt och kulturellt. Och liksom om det gör att folk gladare kommer till jobbet för att de kan stå för en arbetsplats som står för någonting större i ett högre syfte. Och då tjänar vi på det i form av energi och motivation. Men det är klart att vi gör det.
Mm.
Men att vi ska göra det under liksom premissen att om vi inte gör det så kommer vi ut på någon svart lista. Eller så kommer någon aktivist hänga ut på oss på Instagram. Det känns som ett ganska märkligt sätt att motivera människor till att göra någonting som då ska anses vara gott.
Mm. Jag försöker ju införa begreppet funktionell mångfald.
Mm.
Istället för att bara prata om så här mångfald, och då tror jag att alla tänker kön, hudfärg, funktion, alltså de här fem diskrimineringsgrunderna. Så tänker jag att om man istället tänkt så här att en människa är ju, apropå det sättet, så här isbergsbilderna där det vi ser och jättestort där under. Att man tänker, jag använder själv lökmetaforen som är lager på lager. Att det är väl kanske det organisationen bör bli bättre på att se av alla lökens lager. Vilka lager är funktionella för oss. Mm. Att ha olikheter på. Mm. Och sen motivera varför och hur. Då tror jag att mångfaldsarbetet kommer bli på riktigt. För det tänker jag också att många blandar ihop. Att jag är exempel rätt att inte bli utesluten på grund av min sexuella läggning, min funktionsvariation, hur jag ser ut och så vidare. Men jag har ingen rättighet att bli rekryterad på de premisserna. Och det tänker jag att många blandar ihop, att det arbetsgivare har ansvar. Det är att inte utestänga funktionella viktiga olikheter på grund av det man kallar för demografiska olikheter. Alltså hur man ser ut. Och där tycker jag också att apropå att det inte, att man hoppar över det. Och så tänker man, oj, vi ska rekrytera på de här olikheterna. Snarare än säga, vi ska jobba för att inte utestänga dem.
Mm.
Men att göra den här läxan och gå igenom och se, vad är vi för typ av verksamhet? Lite som du är inne på. Det kan vara lönsamt, eller det kan vara så här non-profit, eller någon ideell verksamhet. Och att då se, okej, vilka olikheter är det som kommer göra jobbet bättre? Det skulle kunna vara till exempel språk, eller att någon förstår hur det är samhället i Pakistan funkar. Men då är det en funktionell olikhet.
Just det. Och hur tittar du på ett fenomen som inkvotering till exempel? Är det funktionellt? Hjälper det?
Nej, jag tycker det är som att lite där så här kissa på sig. Det är typ varmt och skönt i början. Och sen bara luktar illa, det blir jättejobbigt. Jag tror att det är en sån här form av känsla av frustration.
Mm.
Så här, det händer för lite. Nu ska vi ta in 5 av den sorten. Och det tror jag att göra frågan dels en björntjänst, men också de individerna. För att återigen, så här, jag vill inte vara anställd utifrån hur jag ser ut. Men jag vill inte heller bli utesluten om jag är rätt för ett jobb.
Just det.
Hur jag ser ut.
Just det.
Och där tänker jag att där gör ju de både frågan mig och alla andra som riskerar kanske att bli utestängda på grund av grejer som inte ska spela någon roll. Visst till exempel att risken för att inte få eller bli diskriminerad vid en anställningsintervju om man är överviktig är nästan 5 gånger större än hud och hårfärg.
5 gånger större?
Ja, minst. Alltså. Nu kommer jag inte ihåg exakt liksom, siffran, men när man har gjort undersökningar.
Oavsett arbetsplats?
Ja, och bransch.
Oh, wow.
Alltså, för att det finns så mycket stigma kopplat till övervikt.
Mm.
Som har med jobbrelaterat, att man tänker människor som är överviktiga, om jag ska vara lata eller dumma, alltså så vidare. De är inga karriärister som går upp 5 på morgonen och springer en mil och sen gå till jobbet 7. Och så det är nästan större risk för att bli diskriminerad.
Just det.
Och det är väl lite det jag tänker att det är väl egentligen det man ska fokusera på, se så här, vad är det för bias som man har? Eller dåliga förförståelse eller föreställning som gör att man kickar fel grejer, du läser in fel grejer.
Vad finns det för företag som har lyckats jobba med mångfald på rätt sätt då, tänker du? Vad finns det för goda exempel som faktiskt gör jobbet?
Alltså nu kommer jag inte på en enda. Men jag är säker på att det finns. Alltså de som är väldigt duktiga på att hitta så här, funktionella olikheter.
Mm.
Och sen motivera dem. Men jag vet inte om du har träffat på.
Nej, jag har en del exempel på initiativ som jag jobbat med att skapa en högre nivå av integration på samhällsnivå med. Där har jag några konkreta exempel som faktiskt har funkat och som jag lärt känna under åren. Och de har ju alltid arbetat med integration utifrån ett relationsfokus.
Mm.
Vi kan hjälpa nyanlända till exempel att komma in i samhället genom att koppla ihop dem med svenskar. Vi skapar nya connections, nya meningsfulla relationer. Och att inte göra det i form av ett omhändertagande, du vet, eller ett mentorskap, utan snarare skapa kopplingar där båda parterna gynnar varandra.
Mm.
Ett exempel är IT-guide, jag vet inte om du har hört talas om dem, som är ett initiativ som startade i Örebro. Och då kopplade de ihop nyanlända ungdomar, ensamkommande ungdomar, med svenska seniorer.
Mm.
Och då var premissen för samarbetet då, eller för relationen, att de här nyanlända ungdomarna skulle lära seniorerna IT.
Mm.
Och seniorerna skulle lära de här nyanlända ungdomarna svenska.
Mm. Och säkert hur samhället funkar.
Ja, exakt. Svensk kultur, men också
koderna.
Också. Koderna, exakt. Mm. Och de blev ju inte mentoradept, de blev kompisar.
Mm.
Och i och med att det var en ömsesidig relation, för jag tror att integration är, det är ju en process som där det behöver finnas en ömsesidighet.
Mm.
Alltså att det behöver vara ett plussummespel där vi stärker varandra.
Mm.
Annars blir det välgörenhet.
Mm.
Jag tror inte på välgörenhet. Mm. Jag tror på ömsesidighet.
En sak som slår mig nu när du exemplifierar med, vad heter de, IT-guide
i Örebro. IT-guide.
Mm. Det är att många gånger man pratar om att jobba med mångfald, så tycker jag att man för in väldigt många olika typer av frågor i samma skål.
Mm.
Alltså allt ifrån så här, hur ska du hjälpa folk som flyttar hit att komma in i samhället? Det är för mig en fråga.
Mm.
En annan fråga är så här, hur ska du säkerställa att du inte diskriminerar någon på grund av fördomar och
yes.
omedvetna, medvetna eller vad det nu var. Alltså onödiga krav.
Ja, diskriminering.
Det är så här, hur ska du skapa en arbetsplats där folk känner att de ska ha delaktighet, sammanhang.
Inkludering. Mm.
Och jag tror att man i...
Och sen ytterligare en aspekt, alltså ytterligare ett sån, en sån kategori är ju innovation och utveckling.
Mm, just.
Att du medvetet bjuder in skav, konflikt, friktion för att du förstår att det är själva bränslet i innovation och utveckling.
Just det. Så det fjärde är så här, hur du gör ett bra ledarskap, kultur för att på något sätt skörda av olikheterna. Och det där jag tänker att ibland ska man må bra av att skilja på de här.
Absolut.
Och säga så här, nu jobbar vi med det här. Men att inte kalla allting för så här mångfaldsarbete. För jag har ju sett några företag som håller på. Men jag skulle säga så här. Det hjälper nyanlända akademiker att komma in. Jättebra. Men det är, bara, det är en viss typ av insatser. Som inte kommer handla om hur du skapar inkludering och delaktighet på en arbetsplats. För då kan det vara sådana som du och jag som svenska inte vårt problem. Inte är att vi har en utbildning som folk inte förstår när de ska validera. Utan bara, hur ska vi skapa där konflikter inte alls behöver något negativt?
Jo, jag menar, jag har ett väldigt konkret exempel. Jag gick in i en ledningsgrupp och hjälpte, det är ett svenskt mobilföretag. Och under flyktingkrisen 2015 så såg de en möjlighet att, kolla här. Här kommer en ny potentiell målgrupp till oss. Vi behöver lära känna den. Vi behöver förstå den. Så genom mig och genom mig då till en grupp som då delade ut simkort och mobiltelefoner på centralstationerna. Så hörde de av sig till mig och vi började hjälpa nyanlända med mobiltelefoni.
Mm.
Så här är ett laddat simkort och en mobiltelefon så att du kan ringa hem till dina släktingar och säga att du är okej. Okay.
Mm.
Det är klart att den här mobiltelefonen och det simkortet och den operatören kommer skapa massa goodwill hos tiotusentals människor som kommer hit.
Mm.
Och det där blir sen efter några år och kanske efter några generationer ännu mer köpstarkt målgrupp.
Mm.
Perfekt. Win-win.
Mm.
Eller ett annat företag som är ett taxiföretag som då kanske kan anställa många av de här personerna som kommer hit. Men det finns en möjlighet till ett plussummespel eller till en win-win här.
Mm.
Om du tittar på det med de ögonen.
Mm.
Så det är inte välgörenhet. Det är inte ett snällt projekt. Utan det är så här ren kapitalism egentligen.
Mm. Mm.
Och kör. Om det är det du vill göra. Mm. Stå för det. Äg det och gör det i så fall. Men kalla det inte. Försök inte framstå som duktig. Eller försök göra välgörenhet av det. Då sminkar du en gris.
Och det är väl lite därför jag tänker att
ibland... Och det märker folk. Folk märker när du är oärlig.
Mm. Nej, men att ibland skulle ju saker och ting må bra. Jag tror att organisationer, företag eller offentliga, att de skulle må bra av att inte benämna allting som, nu jobbar vi med mångfald.
Mm.
Så jobbar vi med inkludering. Eller är det att få in nyanlända? Är det folk som står långt från arbetsmarknaden kan det vara?
Just det.
Eller är det att jobba med diskriminering? Alltså förhindrar den? Eller är det så här att skapa bra ledarskap och medarbetarskap och kultur för att kunna ha innovation?
Jag hörde att boken var slut. Går fortfarande inte att köpa den eller? Den med Sverige mångfalden?
Nej, men den kom ut som pocket i augusti.
Ja, men perfekt. Mm. Ja, då kan vi
skaffa ett ex.
Ja, men grymt. Jag tänkte att jag skulle säga till dem som lyssnar nu att gå in och haffa din bok. Men den finns inte som ljudbok då?
Nej, men jag tror att den finns på Storytel och Nextory.
Ja, perfekt. Och så kommer den som pocket i augusti. Mm. Vi kommer fortsätta prata lite här du och jag. Vi har fått lite frågor, men det samtalet kommer fortsätta på Patreon.
Mm.
Så du som har lyssnat och tittat hittills, tack för det. Har du frågor, funderingar och vill kommentera, gör det i kommentarsfältet på YouTube. Utmana varandra på ett respektfullt plan. Och samtalet fortsätter även i Hur kan vi se eftersnacksgrupp på Facebook.